sen en tid tillbaks. Har ni hört en predikan om arbete någon gång i kyrkan? Det får ni höra idag. Det kanske fyller eventuellt en lucka, skulle jag tro. Har ni hört en predikan kanske om andra teman? Evangelisation, har ni hört det? Ganska mycket. Mission. Om att försöka bli en bättre människa med Guds hjälp. Kanske, ja. Det är ju, allt det där är ju viktigt. Men Gud är ju, tror jag och vi, intresserade av hela våra liv. Och ganska många av oss tillbringar ju vårt liv på arbetet. Här kan ju också vara det oavlönade arbetet, eller hur? Trädgårdsarbetet eller köksarbetet eller vad det nu kan vara. Det är också arbete. Så då kanske vi i kyrkan borde prata lite mer om arbete än vad vi har gjort hittills. Vi får se om ni tycker att jag fyller en lucka. Men det här blir i alla fall en introduktion i det här temat då, kan man säga. Ja, Anders, han kommer sköta det här förträffligt. Ni ser redan. Har Gud och kyrkan och kyrkans tradition något att säga om arbete? Det är liksom frågan vi då ska ställa oss. Det finns många människor som omnämns i Bibeln som arbetar. Och så finns det en som omnämns, vad jag förstår, som är den första som är fylld av gudomlig ande. Av den heliga ande. Är det en präst? Eller är det en profet? Eller vad är det för något? Den som är fylld av heliga ande. Nej, det är en silver- och kopparslagare. Och en träsnidare. Andra Moseboken 31:1-11. Står det lite om det. Jag ska bara läsa lite kort om det. Det är den första som omnämns i Bibeln. Vad jag förstår som då är fylld av den heliga ande. Först Andra Moseboken 31. Och här utväljs då hantverkaren Besales. Jag tror att det uttalas så. Han anförtros uppgiften att jobba med tabernaklet som är föregången till templet. Herren talar till Mose. Jag har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam. Och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet. Så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar. Slipa stenar för infattning, snida i trä, ja, utföra alla slags arbeten. Och ja, spännande här. Vi har ju förmånen att i vår framtid ha med en kopparslagare. Så ni får väl prata med Mikaela. Nu hänvisar jag till dig, ursäkta mig. Men jag tror att du har pratat om det i olika sammanhang. Hur också anden leder dig i ditt arbete. Spännande. Att bli fylld av den heliga ande, det tänker jag kanske på. Att det blir jag i min bönestund eller det blir jag i lovsångstunden på gudstjänsten. Eller så måste jag till och med åka på karismatisk konferens. Vem vet. Men här kanske man i sitt hantverksarbete också kan då uppleva att man blir fylld av heliga ande. Besalel. Besales. Eller Besales, jag vet inte. En man som vi omnämns i Gamla testamentet, i det första förbundet, han heter Daniel och han verkade i ett sammanhang i Babylon. Där var folket deporterat av babylonierna. Han fanns där. Han var mer en rådgivare, en minister med tiden också. Och Daniel har kommit upp där som en liten försmak där, ja. Vad finns att säga om Daniel då? Mycket säkert. Och vi kan inte läsa alla sammanhang här då. Men en nyckel här är väl också att han då verkar i ett sammanhang som är främmande för honom. En annan kultur. Det är ett annat språk. Det är en annan religion och så här. Hur ska han verka där? Och jag tror också, om vi får ta en litet stickspår, att det kan vara en hjälp för oss även i vår tid. Hur ska vi, för jag kan tänka också att jag känner mig främmande för beslut som fattas på politisk nivå både i vårt land och andra länder. Man blir mer som en främling. Ska vi då lägga oss ner och dö i det här sammanhanget? Skulle israeliterna som var deporterade, skulle de bara anpassa sig till den rådande kulturen? Eller vad skulle de göra? Då får vi backa bandet lite till Jeremia som har något att säga om detta. Jeremia 29, kapitel 29, står något om det här. Han skriver ett brev till dem som då var deporterade till Babylon. Nu ska vi se, Jeremia 29. Vi pratar här 600-tal ungefär före Kristus. Och det som Jeremia hade varnat för, en invasion skulle ske och folket skulle deporteras. Det hände också. Och 586 före Kristus förstördes då Salomos tempel. Men så skriver då Jeremia ett brev till de deporterade. Kapitel 29 och versen 7 tror jag. Ja, det börjar, jag kan börja med versen 6. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge döttrar åt män. Så att de föder söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Det var en uppmaning till de deporterade där i Babylon. Och så kommer nyckeln här. Jag tänkte på, gör allt för den, att den stad jag har deporterat er till ska blomstra och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Alltså i det sammanhang du står i, vad det än är för sammanhang, du kanske inte ställer dig bakom allting som sker där. Ibland kanske man känner sig att, hur kan jag påverka? Ska jag bara anpassa mig? Eller vad ska jag göra? Men då är det här ett ord, tror jag. Be för det här sammanhanget du står i. Gör allt vad du kan för att den här bygden, vi är ju Tingshus kommun, gör allt vad vi kan för att den här bygden ska blomstra. Och gör allt du kan för att din arbetsplats ska blomstra. Eller det sammanhang du finns i då. Det tror jag kan vara ett ord. Och Daniel då. Nu är vi på plats med honom här i Babylon. Då tror jag han tar till sig detta. Om det har kommit direkt till honom. Eller via andra. Det vet jag inte. Men Daniel då. Vem var han? Han var en man som valdes ut av kung Nebukadnessar i Babylon till att vara rådgivare till honom då. Och han fick utbildas 3 år vid hovet och där fick han sen då finnas och vara en rådgivare till kungen. Några egenskaper hos Daniel som är värda att ta efter då. Integritet tänker jag på. Ett exempel för honom, integritet. Han sa tidigt att han ville inte ta del av och äta mat och dricka vin vid kungens hål, för han upplevde att han skulle bli oren då. Och han var vegetarian. Jag vill vara vegetarian. Och kungens kammare var lite orolig för honom, för att han brydde sig om Daniel verkade som, och han ville ändå att han skulle lyckas. Kan man verkligen leva som vegetarian? Det kanske vi frågar idag också. Är det ens möjligt? Men han, i alla fall, han anpassade sig inte. Han ville fortsätta med sin kostdiet. Så han sa, jag vill ha den här kostdieten. Okej, då gör vi ett test. Du får 10 dagar på dig. Och dina vänner också. Om du ser lika välmående ut som innan och som de andra, då kan vi låta dig äta vegetarisk mat. Sagt och gjort, det gjorde de, och sen så såg han bra ut. Han var fortfarande stark och frisk och så. Och så fick han behålla sin kost. Alltså integritet hos Daniel. Integritet att hålla fast vid sin linje. Inte bara anpassa sig. Sen kanske det är så med integriteten. Ibland får vi gehör för det vi tycker och vill. Ibland får vi det inte. Men då har vi i alla fall gjort och kunnat påverka i den mån vi kunde. Någonting mer med Daniel. Pålitlighet. Man kan läsa om det här i Daniels bok så småningom, att det fanns människor som blev avundsjuka på honom. Kanske för att han fick mer makt, jag vet inte. Och de försökte i alla fall att sätta dit Daniel på olika sätt. Kan vi inte komma åt, men de såg att han levde liksom väldigt fläckfritt och oegentligt på många sätt, den här Daniel. Han var pålitlig helt enkelt. Och kan vi inte sätta dit honom på något sätt så kanske det är ändå genom religionen som han har, sa de. Kung Dareios på den här tiden, han kungjorde lite påverkad av sina undersåtar också att det skulle utlösas en period av 30 dagar då människor skulle be till kung Dareios. Svansa för honom och inte säga emot var ju ett steg, men de skulle till och med be till honom. Och alla, om någon nu inte gjorde det, då skulle de liksom då bli slängda till lejonen. Och det gjorde ju, det fick ju Daniel det här budskapet också. Och han hade säkert en lång stund där han funderade, ska jag verkligen anpassa mig? Ska jag göra som kungen säger eller ska jag liksom följa mitt eget samvete? Och han visste med sig att jag böjer mig inte för någon annan än Herren. Jag tillber ingen annan. Och det är en nyckel också i vårt arbete. Om det ställs på sin spets någon gång, det kanske vi inte kommer så tydligt, jag vet inte. Vad tror ni? Ska vi tillbe någon annan än Herren? Kommer den frågan till oss? Men då var i alla fall Daniels, det kanske kommer, eller ni kanske varit med om det också. Det får vi få fråga varandra på fikat där efteråt. Har vi varit med om detta? Ska vi tillbe någon annan än Herren? Det ville Daniel inte. Så han fortsatte som han gjorde. Han bad sina tidebönor 3 gånger om dagen. Han blev ertappad och förd till kungen. Och han var favoritministern ändå hos kung Dareios. Men kungen fick ju göra som han hade sagt. In med honom bland lejonen. Och sen kanske ni känner till vad som hände. Han var där en hel natt. Men beskyddad av Gud överlevde han. Och undslapp döden liksom. Han hade följt sitt samvete, sin gudstro och tillbad bara Gud. Så det var en nyckel i Daniels liv som vi kanske kan få ta efter också. Någon mer sak? Är ni med? Går det för fort? Går det för långsamt?
Det är bra.
Det är bra, okej. Vem tillber jag? Nästa här, Anders, kan du ta jag. Om det kommer någon mer. Nähä, det var ingen mer där. Ja, då, vi kommer snart till Jesus. Men det var en sak till här jag tänkte på. Som jag kanske inte fick med i den här berättelsen. Han var inte ensam. Daniel var inte ensam. Och det kan vi läsa i Daniels bok. Att här fanns också vänner till honom. Som var kompanjoner. De hade samma gudstro. Han bad om deras förbön. I olika situationer. Har du upplevt den styrkan att det finns människor som ber för dig på ditt arbete och i din roll där? Har du bett om förbön? Några frågor till oss? Det är en styrka för oss naturligtvis att vi har människor som ber för oss. I både det oavlönade arbetet men också i vårt yrkesliv. Så det var en nyckel till att han inte var ensam utan han hade vänner som hade samma tro och som bad för honom. Ja, går vi över till det första förbundet så då finns ju allting med lärjungaskap och mission och Paulus missionsresor och ja, det finns ju hur mycket som helst. Och arbetet finns kanske inte alltid så tydligt med på ett sätt, men för det första, Jesus själv då, han var ju snickarson. Och då kan vi fundera på den här tiden var det säkerligen så att alla unga pojkar och män, de fick förväntas nog ändå axla över pappans arbete som vuxen. Så här får vi ändå, nu kanske vi läser in lite här, men jag tror ändå att Jesus var, kunde snickra, han var en hantverkare också tror jag. Vad tror ni? Det är mycket möjligt va? I den här serien The Chosen som några av er kanske har sett så är ju Jesus framstående träsnidare. Då. Han har gjort väldigt fina små trähantverk. Det är en tolkning men det är något som vi säkert kan läsa in. När han talar om liknelsen om huset som byggs på lösan sand, har ni hört talas om den? Och på den fasta klippan. Så det är mycket möjligt att också att han visste ju allt vad som hände med hus som var byggt på felaktig grund. Och inte. Det är mycket, mycket möjligt. Och många av hans liknelser är ju väldigt vardagliga, så han hämtade säkert det från sitt yrkesliv då också. Och lärjungarna i sig, de hämtades ju från honom. Flera var fiskare. Någon jobbade mot romarna som skatteindrivare. Det var Matteus. Så de hade ju en yrkesbakgrund som alla de här erfarenheterna tog de säkert med sig in i sitt lärjungaliv. Men deras bakgrund var ju det praktiska arbetet. De var liksom inte skolade på något vis. De var ju enkla och olärda män, som vi sen kan läsa om att man tyckte att de var i apostlagärningarna när de bedömde Petrus och Johannes. De var enkla och olärda män. Deras skola var ju framför allt umgänget med Jesus i 3 år. Då. Vi kan prata mer om lärjungarna och deras yrkeserfarenheter och så, vad det finns. Det kanske finns mycket mer. Jag har inte plöjt allting, långt ifrån. Men Paulus då? Aposteln Paulus, han är ju känd för sina brev. Han var församlingsgrundare, reste runt i missionen i olika delar av länderna kring Medelhavet. Han var ju predikant och skrev massor med brev till de här församlingarna. Men han fortsatte ju med sitt praktiska arbete hela vägen, vad jag förstår. Han byggde tält, gjorde tält, han var tältmakare. Och delvis gjorde han det för att inte ligga församlingen till last. Så han hade ju vid sidan av sitt kall då som apostel, så hade han ju sitt praktiska arbete hela tiden. Det gjorde säkert någonting med honom, med identifikation med vanligt folk, om man säger så. Och att han faktiskt hade, som många andra, fick kanske slita med kroppen och jobba sig svettig och allt det här liksom. Att vara liksom delaktig i vanliga människors liv då. Det fortsatte han ju med. Paulus. Okej, nu exemplen från Bibeln. Kanske slut för den här gången. Det finns många mer säkert. Ska vi då gå över lite grann till kyrkans tradition. Då vill jag landa lite först i den här tiden då människor drog ut i öknen i Syrien och Egypten. Ökenfäderna har ni kanske hört talas om. Bara kort så var det så att Konstantin var en romersk kejsare. Han kom till tro och han fick för sig att han skulle göra kristna tron till statsreligion. Och den där kombinationen med stat och kyrka, alltså det skulle kunna predika mycket om hur fel det blir och hur destruktivt det blir för nog både staten men inte minst kyrkan. Så hur det nu var, många märkte att kyrkan sekulariserade sig själv inifrån när den blev lierad med Konstantin och med staten. Så de kände att vi vill gå ut i ödemarken och leva själva med Gud. Leva ett enkelt liv. Vi vill dra oss undan. Detta var ju ökenfäderna. Och ökenfäderna kan man läsa om i olika böcker. Deras tänkespråk är väl värd att läsa, tycker jag. Inte minst för den som blir lite provocerad. Det kan det behöva bli ibland. Nåväl. Jag ska inte fördjupa mig i det. Min fru undrar varför jag lägger och läser den här boken på natten ibland. Eller kvällen innan vi ska gå och lägga oss. De djupsinniga ökenfäderna. Men det finns mycket fantastiska tänkespråk från den tiden. Hur som helst. De var mycket inspiration sen till det klosterliv som sen växte upp i kyrkan. Och vad gjorde de då? De ägnade sig åt bön, nattvard, gudstjänst förstås. Men de höll hela tiden fast vid sitt arbete. En del var bönder och de sålde sina produkter på de lokala marknaderna. Ganska många hade monotona jobb. Man flätade korgar som man sen sålde och så. Ganska enkla arbeten. Men poängen var väl någonstans att de var fortsatt engagerade i ett kroppsligt, i ett arbete på riktigt liksom, att inte bara sväva ut i den vad kallar vi för den andliga sfären då, liksom kyrka, gudstjänst, nattvard, bön, jätteviktigt. Men man hade liksom hela tiden markkontakt med sitt praktiska arbete då, om jag får säga så. Så det finns mycket att läsa om. Ökenfäderna höll fast då vid bön och arbete. Ora et labora, som det bara hette på latin. Ja, det finns med det också som en liten bild. Nu skjuter vi fram lång tid. Man kan också undra lite om det här med det här enkla arbetet i ett enkelt praktiskt arbete. Kan jag bevara min stillhet inför Gud då? Och går det vara en går det vara närvarande inför Gud i det arbetet som pågår i köket? Och då finns det en man som heter Broder Lawrence som har rätt mycket att säga om detta. Han själv var soldat, men blev genom en skada så blev han tvungen att avsluta sin militära karriär. Han tog in på ett kloster i Paris och där levde han sen liksom resten av sina dagar. Han fick uppgifter mest i köket, den här Broder Lawrence. Trots sina enkla uppgifter så var det ändå många som drogs till honom för den friden som han utstrålade i sitt arbete. Han skrev ner många av de här tankarna han fick under sitt arbete och det är samlade i en bok som heter Om att leva i Guds närvaro. I Sverige har den utgetts av Frälsningsarmén, vet jag, så finns det någon liten bok man kan köpa. Den lilla röda boken, och det är inte Maus lilla röda utan då är det liksom Broder Lawrence lilla röda bok. Men det skriver han ganska intressanta saker då som människor har läst och även då i Sverige, både katoliker och protestanter. Han säger så här: jag började leva som om bara Gud och jag fanns i världen. Och vad han än gjorde, han sprang ärenden, han skrubbade kastruller, han lagade mat, då upplevde han att Gud var vid hans sida. Han säger så här: för mig är det ingen skillnad mellan tiden för arbetet och tiden för bönen. I stöket och tjattret i köket där människor ropar efter olika saker i munnen på varandra, då äger jag samma stillhet i Gud som när jag står inför det välsignade sakramentet. Samma stillhet i gudstjänstlivet som i det här arbetet och tjattret i köket. Det var såklart en kamp för Lawrence, så han fick öva sig i att bevara den här stillheten i köket. Ja, jag vill läsa bara ett litet citat. Jag tar med det också från honom också här. Ni som gillar äggrätter. Då skriver han så här: jag vänder min lilla omelett i stekpannan av kärlek till Gud. När den sen är färdig och om jag inte har något annat att göra så böjer jag mig till jorden och tillber min Gud som gett mig nåden att få tillaga den. Och därefter reser jag mig upp lyckligare än någon kung. Broder Lawrence när han stod och lagade omelett. Den här boken har jag inte själv. Det kanske är någon som har den. Eller kanske man kan hitta på ett antikvariat. Jag vet inte. Det har varit spännande att läsa mer om den. Vi har kanske varit inne på. Men jag fortsätter några minuter till. Är det okej? Kroppsarbete. Är det viktigt? Är det bra? Jag kanske har en romantisk bild av detta lite nu. För jag är en sån som sitter på kontor. Jag sitter vid min dator. Jag skriver mycket, jag samordnar, jag pratar med människor. Så för mig är det liksom, nu har jag en vedhög där hemma som ska huggas upp eller klyvas. Och jag tycker det är ganska härligt att klyva ved. Och såga och greja. Så jag tycker om 20 år, jag vet inte om jag har stått här och klyvt ved i 20 år. Men det tycker jag är väldigt härligt med kroppsarbete. Någon mer som tycker det? Vi pratade också med Danielsson här, herr Danielsson, lite efteråt. Det är vad du tycker. Du har något att säga om det, eller hur? Jag tror det. Ja, Men vi hörde lite innan om det här med att bön och arbete har ändå följt hand i hand, har det gått genom kyrkans historia då. Och då skulle jag vilja läsa lite från en munk som heter Thomas Merton i en bok. Magnus Malm har skrivit den här boken, men han nämner det som ett exempel också på att det kan leva sida vid sida då. Kroppsarbetet och bönen. Jag fortsätter lite med det. Han skriver då om munkarna så här i det arbetet. Det är framförallt i vårt arbete som de mest uppenbara och påtagliga möjligheterna till personlig utveckling ligger. Det betyder inte att vi därför ska bli mer och mer upptagna av arbete och även börja jobba i församlingar. Men det betyder att vi ärligt och uppriktigt måste ta vara på de verkliga värdena i klostrets arbete. Låt oss först av allt erkänna den djupt mänskliga betydelsen av hårt kroppsarbete i en naturlig miljö. Att arbeta i fabrik eller på kontor är inte samma sak och lever inte upp till behovet. Ja, det är något till mig det här. De kan delvis vara oundvikliga, men vi måste se till att inte reducera vårt arbete till att bara tjäna pengar och därför göra det som är mest lönsamt. Åtminstone i ett kloster bör vi erkänna det fysiska arbetets andliga, psykologiska och biologiska värde. Nu kommer det. Munkarna blir friskare, mer harmoniska, de ber bättre, de arbetar bättre i varje uppgift. Det måste också erkännas att det är i fysiskt arbete som munken bäst kan ta itu med identitetsproblemen. Det är i arbetet han kan börja erfara genuint ansvar, förutsatt att han tillåts göra det. Det är i arbetet han enklast och mest spontant kan börja erfara sig själv som en verklig person genom att se resultatet av sin möda i ett konkret bidrag till sina bröders liv. Ganska långt citat, men jag tror att vi fick lite kläm på vad han var ute efter här. Munkarna blir friskare, mer harmoniska, de ber bättre, de arbetar bättre i varje uppgift. Med det fysiska arbetet då. Yes. Lång väg och vi landar i Tingsryds kommun. Och vi landar i våra liv. Ni har kanske många exempel på hur Gud har hjälpt er i ert arbete. Och då tänker jag fortfarande på både det oavlönade arbetet och det avlönade arbetet. Men jag vet i alla fall en man som jag har träffat lite grann. Några vi har träffat honom mycket, mycket mer. Men han hette Bo Kjöllefors. Han var ju grundare till Ryds båtfabrik. Han menar ju på fullt allvar att hans båtskisser kom ju till med den heliga andes hjälp. Har jag fått återberättat. Spännande, det kan ni intyga som har hört mer av Bo. Så det åker ju kring massa båtar i Sverige som ägaren kanske inte vet om detta, att det här har en helig ande varit med och skapat. Spännande. Men vi kan ju prata med varandra gärna efteråt här om våra erfarenheter av Guds välsignelse över arbete och arbetsliv. Hur blir det i himlen då? Man har vi kommit fram här. Anders, vad tror du? Ja, det kommer kanske. Hur blir det i himlen? I himlen är det ju gudstjänst hela tiden. Och det är keruber och äldste. Och vi faller på knä inför lammet. Och vi sjunger mycket och vi ber mycket, såklart. Det är inget fel i det. Ska vi arbeta då? Det kanske ändå är så att vi ska göra det. Jesaja 65. Jesaja är i alla fall inne på det i sina utsagor här. Jesaja 65, 16-18. Jesaja 65, 17, ja, vi kan börja i vers 16. De lidande som varit är glömda, jag ser dem inte längre. Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Det som har varit ska inte mer minnas, inte längre tänka på. Nej, gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje. Jag ska jubla över Jerusalem och glädjas över mitt folk. Det ska inte mer höras gråt och klagan. Alltså, jag kan hoppa över någon vers där. Vad som ska hända. De ska bygga hus och bo i dem. Så det blir något husbyggande. Odla vingårdar och äta deras frukt. Det blir också fruktodling. Det är kanske någon som blir extra glad över det som sitter här. Jag vet inte. Det de byggt ska inte bebos av andra. Det de odlat inte ätas av andra. Alla i mitt folk ska bli gamla som träden. Mina utvalda får njuta frukten av sin möda. De ska inte arbeta förgäves och föda barn till en snar död. Ty, de är ett släkte som Herren välsignat, dem och deras ättlingar. Ja, Jesaja är inne på att vi ska arbeta även himlen. Men då blir det säkert inte i vårt anletes svett på det sättet som utropas i skapelseberättelsen. Det har jag inte nämnt, men det känner ni igen, ni som har läst er bibel. Utan det blir ett arbete där vi får njuta frukten av vår möda. Ja, det kan vi prata mer om. Det är spännande att tänka på att vi faktiskt också ska arbeta i himlen. Och för den som har känt sig rastlös då över det här eviga lovsången och gudstjänstfirandet och keruben och så kanske det är ett hopp detta då att vi får arbeta lite också faktiskt. Eller hur? Man har kanske blivit lite rastlös, man har tänkt den tanken. Ska vi bara lovsjunga och tillbe? Men det kan vi alltså göra med vårt arbete. Vi ska liksom inte, ni förstår, vi ska inte spela ut bön mot arbete, utan det kan gå hand i hand. Okej, bara några tips till slut då. Om vi tar med oss detta så skulle jag säga, be för varandra. Välsigna olika branscher och företag. Olika arbetsplatser, även i vår kommun. Det gör man till exempel på kommunbönen, vet jag mycket. Ni som är med mycket där. Då välsignar ni företag, arbetsplatser och allting. Och som församling ska vi inte då försöka mer söka Guds välsignelse för arbete. Vision för det. Både avlönat och oavlönat. Det kanske finns ett tomrum att fylla här också i våra predikningar. Kanske kommer en predikan snart om att jobba med vårdtagare i hemtjänsten. Det kommer kanske en predikan om att vara odlare, att vara bonde. Danielsson, Gunnar, eller såga brädor, det gör det kanske inte, men fabriksarbete eller någonting. Det kanske kommer en predikan om att jobba inom skolans värld, att vara kulturarbetare. Ja, ni fattar. Kroppsarbete är att rekommendera. Det håller den troende sund och balanserad, verkar det som. Och bevara din integritet i arbetet. Alltså ge ditt bidrag där du upplever sant och rätt och riktigt. Ibland lyssnar människor till dig, ibland kanske de inte gör det. Men för fram ditt bidrag i varje läge. Slå dig samman med människor på din arbetsplats, i din bransch, och sök vad Jesus vill på den här platsen. Och för din bransch, för dina kollegor runt omkring dig. Men också då i det oavlönade arbetet. Ja, det var några tips till slut. Vi kan be tillsammans. Tack Herre för att du är intresserad av hela våra liv. Allting som pågår. Hjälp oss att inte avgränsa ditt handlande till bara kyrkans verksamhet och gudstjänstlivet eller hemgruppen eller vad det nu är. Utan låt oss släppa loss kreativitet och din andes verk i alla delar av vårt liv. Också i det som är arbete, Herre. Tack att det kan bli välsignelse av det arbete vi utför. Jesus, ge oss din nåd och din kraft i det här temat, Herre. Välsigna vårt liv, välsigna var och en i detta, Herre. Tack för din nåd och din kraft. Hjälp oss att vara bedjande för varandra också, Herre. Hjälp oss att söka hjälp när vi behöver det. för det som pockar på, också det som är berört idag, Herre. Tack att du är med oss varje del av vårt liv, Herre. Amen.
Tack Jörgen. Det där gav mycket att tänka på. Alltså, samtidigt som man lyssnar så snurrar tankarna åt olika håll. Då är det bra. Och när vi flyttade hit till Tingsryd så för väldigt många år sedan, ja, så behövde vi ju jobba utanför kyrkan också. Och jag var ju på Älmegården och sen var jag olika kök i kommunen och så. Och jag bara kände, jag älskar ju det här att komma ut liksom, ja, bland vanligt folk eller vad man säger. Ja, en sak i det var ju att om man hade jobbat med hårt mellan klockan 7 och 4 så var man ganska trött på kvällen. Så det hände nog ibland när vi hade något på kvällen att jag slumrade till. Och det har skrattats mycket om när jag somnade på en hemgrupp. Ja, ja. Men så kan det vara. Men det var ju så roligt. Och sådana minnen. Alltså, ursäkta att det, nej, men det är väl härligt.